Är det bättre? Ja. Jag höll på att säga god jul till er, men det är ju lite tidigt, va? Eller hur gör man? Vi är nästan framme. Det är dagen, före doppare dagen. Och ännu en gång då ska vi läsa julevangeliet. Det var en gång. För länge, länge sedan. För det är så alla äventyr börjar, eller hur? Det var en gång. Och nu ska ni liksom reagera, för det är ju inte så julevangeliet börjar. Va? Nej, det står: vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Och på norska står det: och det skedde i de dagar att det gick ut ett bud från kejsar Augustus om att all världen skulle inskrivas i mantal. Men det intressanta är hur det står på latin. Vet ni hur julevangeliet öppnar på latin? Två ord. Factum est. Factum est. Att kejsar Augustus utfärdade en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Och så läser vi vidare om Quirinius som var landshövding i Syrien. Vi läser om kung Herodes den store. Vi läser om Pontius Pilatus. Och det är så stort och det är så mäktigt, dessa romerska och antika kändisar. Men faktum är att jag tror jag aldrig skulle ha hört om någon av dem om inte det var för detta lilla barnet Jesus Kristus, fött av en anonym tonåring på en bakgård i Betlehem. Och min bror Christian, han bodde några år i Betlehem och han gifte sig med en palestinsk kvinna. Och kollet, hon säger till mig ibland att Anna-Jori, du får inte glömma Betlehem. Att Betlehem är en fattig stad, ett fattigt samhälle med allt vad det innebär. Och det var det då och det är det nu. Va? Betlehem betyder brödhuset. Och det är inte särskilt mycket för det som varit i Betlehem som påminner oss om liksom de vackra julkorten som vi sänder till varandra nu, va? Eller de här fina kulisserna som vi bygger upp när vi har julspel och så vidare och så vidare. Och medan vi har väntat då här i Smyrna på den här stora julfesten så har vi ju haft julmusikal. Vi har haft julkonserter och jag kan inte låta bli att fundera på hur jag skulle ha gjort om jag skulle regissera julnatten. Om jag skulle regissera liksom frälsarens inträde i världen. Natten som förändrade världen, frälsarens ankomst. Då misstänker jag att jag skulle gjort en hel del annorlunda än vad vi ser Gud göra när vi läser julevangeliet. Hur skulle du gjort det? Du planerar ju julbuffé, ja. Du planerar julens liksom sammankomster, du planerar nyårsafton. Hur skulle du planera och regissera frälsarens ankomst till världen? För att det skulle komma en frälsare, det var uppenbart. Det finns genom hela gamla testamentet. Profeterna talar om det, psalmisterna, de sjunger om det. Och liksom Gud för hela historien framåt som i ett enda stort crescendo fram till just det ögonblicket då Gud själv klär sig i kött och blod, blir en människa och kommer till jorden. Och jag tänker så här då att det första jag skulle göra om jag skulle regissera Jesu inträde, det var ju att placera honom i en resursstark familj så att han fick en god utbildning. Jag skulle hitta ett politiskt och religiöst centrum. Jag skulle placera honom i maktens korridorer så att han liksom hade tillgång också till både palatsets salar och makten. Och då hör ni ju själva att vi pratar om en storstad. Det skulle kunna vara New York, det skulle kunna vara Tokyo, Beijing, det skulle London, Bryssel. Men så ser vi att Gud väljer ingen av de här städerna. Han väljer inte Bryssel. Han väljer brödhuset. Betlehem. En av de minsta, mest oansenliga städerna i Israel. Och så väljer han enkla människor. En anonym tonåring. En snickare med säkert grova händer. Herdar med lite slitna arbetskläder. Det är enkla scener han använder. Ett enkelt samhälle. Ett stall där det luktar djur. En krubba. Och så det enkla vardagliga ord. Det står att hon lindade honom. Och lade honom i en krubba. Överlåter Gud då självaste julevangeliet till tillfälligheterna? Det är inte så. Regissören där uppe har stram regi när frälsaren ankommer världen. Därför att den här julnatten som vi älskar att sjunga om, det är historiens vändpunkt. Och det är självaste himmelens och jordens skapare som byter adress. Han flyttar in på din gata, min gata. Han ska flytta in i ditt hem, i mitt hem. Och han klär sig i en mänsklig gestalt och delar våra förutsättningar. Det är det som händer. Och ingen i historien har påverkat så många liv som detta ena liv. Och ingen i historien har påverkat så många kulturer, samhällen, nationer som detta barnet, denna mannen, denna frälsare Jesus Kristus. Därför kan jag inte sluta undra, förstår du? När Jesus kommer till oss, va? Så placerar han Jesus i så opassande sammanhang. Du vet, en kvinna som inte var gift kvinna, en tonåring utanför äktenskap. Det var ju lite skämmigt. Varför gjorde du så, Gud? Varför kunde du inte gjort det lite annorlunda? Och han levde sina första år i den grupp, den mest utsatta gruppen som vi känner till. Han levde som en barnflykting. Han levde ett enkelt liv med enkla människor. Han samlade ingen här, han reste inget monument. Han skrev inga böcker. Men när han föddes så lades han i en lånad krubba. Och när han dog så lades han i en lånad grav. Och ändå så har han delat historien i två. I ett före och ett efter. Så både agnostiker och ateister, buddhister, muslimer delar in tideräkningen i ett före och ett efter detta barnet. Vad är det handlar om? Det är Gud som blir människa. Gud själv. Gud av Gud. Det blir människa. Det är Gud till oss. Det är Gud för oss och det är Gud med oss. Julnatten blir världen ny, för den är historiens vändpunkt.
O helga natt, o helga stund för världen. Människan till jorden steg ner. För att försona världens brott och synder. För oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen och ljuset skimrar över land.
Den natten är världens vändpunkt. Men den natten är också kärlekens höjdpunkt. Vet att kärlek är ju inte bara en känsla, va? Det är inte bara lite gåshud eller liksom lite brus i kroppen. Kärleken kräver handling. Och Lasse, jag har en dotter, hon heter Cornelia. Och vi fick ju bara henne, va? Så hon utsattes liksom för all vår kärlek. Så ett en dag kom Cornelia till Lasse och sa, kan inte dere skaffa dig en hobby? Så du får lite annat att tänka på än bara mig liksom. Och du vet, jag älskar dig Cornelia, mamma älskar dig, du vet det. Ja mamma, men då får du jamen i mig visa det alltså. Du får visa det. Och då hade hon någonting i kikkerten, inte sant? Det var någonting hon ville ha. Och det är ju lite roligt då. Men faktum är att kärleken kräver handling. För ingen av oss vill bara höra genom ord att vi är älskade. Utan vi vill ju liksom att det ska få lite händer och fötter. Att det ska synas och märkas på något vis. Vi vill känna också att vi är älskade. Kärleken kräver handling. Och innan någon av oss hade gjort någonting, står det, så älskade Gud världen att han sa, nej, så älskade Gud världen att han gav. Kärlekens väsen är att ge, och vi kan ge utan att älska, men vi kan inte älska utan att ge. Och Gud planerade sin julgåva till dig länge. Han gav det finaste han har, han gav sin son. Du vet att vi älskar därför att Gud älskade först. Så är det. Vi ger därför att Gud gav först. Och det var kärleken som drev oss när vi i oktober samlade in 670 000 kronor till arbetet med nyfödda och kvinnor på Panzi-sjukhuset i Kongo. Det var kärleken. Det var kärleken som drev oss när vi förra helgen samlade in 115 000 kronor på våra julkonserter till Manna. Det är nästan värt en applåd. Ja, det är faktiskt det. Det är kärleken som driver oss när vi delar ut matkassar varje dag. Det är kärleken som driver oss som församling att vara en oas för Göteborg. Det är kärleken som driver oss när vi bygger ny kyrka för att nå längre ut i staden. Och det är kärleken som driver oss när vi nu ska samla in en gåva till församlingen och till mission. I Norge då, eftersom det sipprar lite norska här, så kallar vi kollekten för en kärleksgåva. Jag syns det är väldigt mycket bättre. För kollekt syns jag väldigt trist och tört. Ha? Håller du med, Viktor? En kärleksgåva låter väldigt mycket bättre, eller hur? Och nu ska vi ge en kärleksgåva. Det säger ju vad det handlar om. Det behövs inte säga så mycket mer. Det säger allt. Jag tror nämligen att äkta kärlek, va? Det är en explosiv blandning av medkänsla och passion på ena sidan. Men inte bara det, utan på den andra sidan så finns initiativ och handling. Och julnatten tar kärleken initiativet. Himlen tar initiativet. Himlen tar jorden i famnen och så kysser den henne. Så att stallet blir en katedral. Den sjukas rum blir en kyrka. Och våra hem, våra enkla hem, fylls av Guds heliga närvaro. Så vi behöver inte en stor konsert med liksom orkester och kör för att ge. Vi behöver inte lite gåshud på armarna och en Nobelpris, eller en Nobelpristagare för att bli motiverade. Vi ger för att Gud gav först. Gud har visat oss hur. Och nu samlar vi in kärleksgåvan. Den går till församlingsarbetet och mission. Och vi har haft ett bra insamlingsår. Vi har haft ett fantastiska insamlingar på våra musikkonserter. Alltså all time high. Fantastiskt. Men november har våra ordinarie insamlingar dippat. Och det behöver de inte alls göra. Vi är många som har mycket att ge. Och det säger jag med frimodighet. Därför det ligger i vårt DNA från Gud själv. Att göra som Gud. Vi ger för att han ger. Och vi älskar för att han älskade först. Vi ber. Herre, jag tackar dig. Tackar dig från djupet av mitt hjärta, Gud, att du gav det bästa du hade i himlen. Du gav din son Jesus Kristus. Tack att du visade oss kärlekens innersta väsen, Herre. Så välsigna den här kärleksgåvan så som bara du kan. Och välsigna var och en som är med och ger. Jag ber i Jesu namn. Amen. Tusen tack för din gåva. Julnatten är kärlekens höjdpunkt. Så är det också frälsningens mittpunkt. Advent sammanfaller ju alltid med utdelningen av Nobels fredspris i Oslo. Och jag kommer aldrig glömma när Barack Obama fick priset för, jag tror det är 10 år sedan. Och han kom till Oslo därför att aldrig tidigare eller senare för den delen har vi sett ett sånt pådrag när det gäller säkerhet och skottsäkra glas och krypskyttar och bodyguards och specialbyggda svarta bilar influgna från USA, du vet va? Och det är så det funkar med presidenter och celebriteter och kungligheter. Att ju högre upp du kommer, liksom, ju mer betydningsfull du är, ju större säkerhetsåtgärder, ju mer pådrag, desto större avstånd till oss, till folket. Och jag tänker, så gjorde inte du Jesus. Du byggde inga höga murar runt dig. Du hade inga livvakter. Du hade inget skottsäkert glas för att liksom skapa trygghet runt dig själv och avstånd till oss. Utan hela poängen var ju att Gud skulle komma nära, eller hur? Så nära oss att varje människa kan sjunga som herdarna gjorde den allra första julnatten. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född, eller hur? Kristus till jorden är kommen, åsaren frälsare. Har vi en bättre tonart på den? Tanken var god då. Nej, vi låter det vara. Vi låter det vara. Några basar här. Men det var det de sjöng på markerna där på Shepherd's Field utanför Betlehem. Därför att ängel hade ju sagt så här: idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och det är därför vi sjunger då i sång efter sång. Saliga visshet. Jesus är min. Han är min glädje. Han är min sång. Eller jag älskar dig Jesus. Jag vet du är min. Och egentligen skulle det vara intressant nu att radda upp. Att göra en lista på hur många sånger vi sjunger i Smyrna. Som handlar om att Jesus är min frälsare. Jesus är min vän. Jesus är min trofasthet. Jesus är min kärlek. Jesus är min framtid. Du vet, det är sång efter sång. Därför att det är själva kärnan i jul. Evangeliet, det är att Jesus är din frälsare. För att du, han kom för att du ska veta att Gud i himlen vet vem du är. Han vet hur du mår, han vet hur du har det. Och han kommer för att frälsa dig och vara nära dig. Amen. Därför fortsätter änglarna så här. Och detta är tecknet. Ni ska hitta ett barn, ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och för mig ser det ut som att ni har tänkt idag innan ni kom hit till Smyrna. Du stod i garderoben och tänkte, vad ska jag ta på mig? Ska jag ta på mig den röda klänningen? Ja, det är kanske lite väl uppklätt. Ska jag ta gympakläderna? Nej, det kanske är lite nedklätt. För man vill ju vara lite lagom, man vill vara lite mitt emellan, eller hur? Man vill liksom passa in i sammanhanget. Grejen är att när du har bara ett anträck, en grej i garderoben, då är det ingenting att tänka på. Då tar du det du har. Och herdarna hade bara en grej i garderoben. Det visste Gud. Vad gör Gud? Alltså Gud. Han klär sig så det passar dem. Va? Så att herdarna inte behöver tänka på, är jag för uppklätt eller är jag för nerklätt? Och hur ska jag bete mig inför frälsaren? Och hur ska jag formulera mig inför honom? De behövde inte oroa sig. Därför det luktade detsamma av honom som det luktade av dem. Gud blev som en av oss. Varför då? För att vi ska bli som honom. Inte gudomlig, nej, för allt i världen. Men Guds barn. En Guds en Guds son. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. Och du vet att när ett barn, eller framförallt då en son hörni, föddes på Jesu tid, då hyrde man in sångare och musiker och som liksom skulle kasta glans över födelsefesten, va? Men omständigheterna kring Jesu födelse inbjöd inte till party. Därför att det var oroligheter i landet. Landet var ockuperat. Och han föddes, som jag sagt, utanför äktenskap. Och kung Herodes, han sände ut ett dekret om att mörda alla små pojkar under 2 år. När han hörde att en kung skulle födas. Barnet hade alla odds emot sig när det fanns ingenting att fira. Men du vet, regissören där uppe i himlen, han såg längre. Han visste bättre. Han visste att det här barnet skulle vara till en stor glädje, var det ju ängeln sa. Och vad sa ängeln mer? En stor glädje för er herdar. En stor glädje för några judar. Nej, en stor glädje för hela folket. Jesus kom nämligen inte bara för att frälsa några få eller frälsa ett folk. Han kom för att frälsa alla folk, alla människor. Han kom inte för att frälsa det judiska folket, ett bestämt folk från en bestämd fiende, en bestämd tid i historien. Han kom för att frälsa alla ifrån den värsta fiende vi har för all evighet. Han visste att vi behöver en frälsare. Han visste att synden har trängt igenom till alla oss människor. Därför gav han vad vi behövde. Och hade vi behövt då mera kunskap, ja men då hade han ju sänt oss en lärare, eller hur? Och hade vi behövt bättre ekonomi, ja då kunde han ju ha sänt oss en finansminister. Ja, det är säkert inget fel på han vi har, men Gud kan ju göra ekonomiska under. Hade vi behövt större liksom vetenskapliga framgångar så hade han sänt en vetenskapsman. Men han såg att vi behöver en frälsare. En som kan ta itu med våra synder. Därför sände han sin son Jesus Kristus för att var den som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Hela Bibelns tema är frälsning. Och Bibelns huvudperson är frälsaren. Och nu bryter frälsningen igenom. Det är premiär, det är release. Det är klart vi ska ha musik. Det är klart vi ska ha dans. Det är klart vi ska ha fest. Så sänder han. För finfolket uteblev. Så han sände en änglakör. Som kastade glans över barnets mamma, över Josef. Kastade glans, ja det lyste upp hela Shepherd's Field utanför Betlehem. Och de sjöng en lovsång till Gud, ära värig Gud i det höjeste. Och fred på jorden bland människor som har Guds välbehag. Och så lärde änglarna oss att tillbe barnet. Inte för att himlen behöver det. Inte för att barnet behöver det. Nej, vi behöver det. Vi behöver lära oss tillbe barnet. Påminna oss själva och varandra om vem han är. Och varför han kom till oss.
Låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja Herren Gud. Och kom, låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja. Har kommit till be Gud i himlen. be Gud på jorden. Och kom, låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja. Så sjunger en Herre Krist. Herre Krist, vi prisar dig. Herre Krist, vi lyfter upp ditt namn. Herre Krist, vi prisar dig. För alltid är du nära, Gud, med oss. För alltid är du nära, Gud, med oss. För alltid är du nära, Gud, med oss.
Amen, varsågod och sitt. Så är väntetiden nästan över då. Dagen, före doppare dagen. Visst säger man så? Doppare dagen. Och varje advent så händer egentligen samma sak för mig, att jag ber liksom. Hela jag är en bön hela advent, att troende och tvivlande ska gå tillräckligt långt in i stallet. Du vet va? Se vad som finns bakom alla våra traditioner. Bakom allt det vi sysslar med. För ibland så tycker man att vi snurrar runt hjulen och så är det liksom ingenting där inne i mitten. Annat än papper och gåvor och mat och detta. Men det finns en kärna. Det finns någonting att få syn på i hjulen, i stallet. Gud har stämt möte med oss. Gud har stämt ett möte med dig. Och han har stämt möte med mig. Han har stämt ett möte med alla som har, er som har döpt sig här idag. Ni har fått möta honom, inte bara barnet, utan frälsaren från Golgata. Och tänk om vi skulle böja oss ned. Som herdarna gjorde. Som de visa männen gjorde. Och se in i barnets ansikte och förvandlas av det vi ser. Ta djupa andetag. Känna på doften. Hur doften av himmel blandar sig med doften av jord. Om vi lyssnar lite extra noggrant på sångerna vi sjunger, så hör du en ton, en klang, några ord som är lite annorlunda än våra sånger. Därför att änglarna sjunger fortfarande för jorden. Änglarna sjunger fortfarande en sång om frälsning och försoning. Om framtid och hopp för oroliga människor och för en orolig värld. Gud själv, Gud av Gud, har fört hela historien som i ett crescendo fram till detta ögonblick. För Gud visste i sin visdom att det finns ögonblick som aldrig slutar upphöra. Och frälsarens ankomst är ett sånt ögonblick. För det ögonblicket får nytt liv varje gång en människa får syn på vem barnet i stallet är. För faktum est att Jesus föddes in i vår värld. För att vi ska kunna födas in i hans. Och Jesu uppdrag var att från himlens oändliga rum, via det trånga stallets rum, ta plats i det viktigaste rummet i världen. Och det är ditt hjärta det. Det är människans hjärta. Och mitt svar, min respons till julevangeliet är: kom Jesus. Kom Immanuel. Kom Jesus. Kom.